Halloj, halloj alla underbara Podme-prenumeranter runt om i detta avlånga land och varmt välkomna till avsnitt nummer 438 av Nemo möter en vän. Och denna episod gästas av den ikoniska duon Nordman. Och vill ni veta vad min klippare sa till mig när han klippte denna episod? Han sa så här: det här var ett av de bästa avsnitten som jag har klippt på länge. Och ja, när min klippare säger så här så är det en kvalitetsstämpel, för han brukar knappt säga en enda komplimang till mig. Så ja, detta är nog ord som bör tas på allvar. Jag blev jätteglad och ni blir nog också glada snart när ni får höra avsnittet. Extra fint var att få med Mats också i den här intervjun, för att när det handlar om Nordman så brukar det vara Håkan Hemlin som står i fokus. Men i denna podd så är det både Håkan och Mats, och det skänkte verkligen en extra dimension till det här avsnittet. Det var så häftigt och starkt att få höra om deras relation, historia, alla rubriker, uppbrotten och försoningarna från bådas perspektiv. Ja, detta vill ni inte missa. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Och jag vill som vanligt rikta så mycket tacksamhet och kärlek till alla mina prenumeranter där ute. Ni är fantastiska och vi gör det här tillsammans. Utan er, inget Nemo möter en vän. Men nu ska jag inte babbla mer, nu dunkar vi igång avsnitt nummer 438 av denna långkörare. Vi kör Nemo möter en vän med Nordman. Och här kommer nu episoden efter en liten, liten jingel.
Hallå, hallå,
hallå, hallå.
Testing, ja. Testing.
Testing, test, testing.
Test,
ja. Det låter lite radio.
Ja, men det är så här, det blir radio på något sätt. Ja. Men samtidigt är det också mysigt när det är lite mer, inte radio, och så här personligt hemma hos också. Så det är på gott och ont på något sätt. Välkomna.
Tackar, tackar.
Tack.
Nordman in the building.
Yes.
Hur mår ni, gossar?
Alldeles utmärkt.
Gud, vad skönt.
Ja, det är fantastiskt.
Det är lite som man förtjänar, som man säger.
Förtjänar du att må bra?
Ja, jag förtjänar att må jätte.
Ja, vem fan sa det?
Jo, men det gör jag nog.
Fan, vad härligt. Förtjänar han att må bra, tycker du?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja.
Han i allra högsta grad.
Han sköter sig.
Ja, ja.
Härligt.
Han har ju blivit ordningsman på gamla dagar, så att han förtjänar sig verkligen att bli må bra.
Vad fan på tiden, Håkan.
Ja, vad fan på tiden. Håller med där.
Fint att se er igen.
Ja, detsamma.
Det var ju några år sedan sist. Vi har ju sett...
Det var någon live... podd du höll på med,
Ja, precis. Du har varit med i vanliga podden och i en livepodd.
Ja, och så kompa din farsa mig.
Fan, vilken stökig kväll. Och så, lite recap till lyssnarna. Att, det var ju när min podd fyllde 150 avsnitt, tror jag, på Mosebacke, Södra Teatern. Och gästerna för kvällen var alltså Håkan Hemlin,
Puma Swed,
Ulf Brumberg. Min brokiskara, får man säga. Och ja, precis, min farsa kompade det. Det var mysig kväll. Tack för att du kom.
Jo.
Men det är första gången för dig i podden, Mats.
Det stämmer.
Mm.
Men ni var hemma hos mig när ni gjorde podden.
Det var vi, första podden, ja.
Ja, mm, precis. Det.
Bor du kvar i midsommarkransen?
Ja, oja.
Mm.
Bott där i snart 30 år.
Mm. Fortfarande där ni liksom men, repar och har möten och så och hänger lite.
Ja, det är där vi ses när du är i stan, så att säga. Så ja. Är det.
Nu har du inte varit på ett tag. Det kommer ju någon sån här grej emellan.
Mm.
Någon sån här förkylnings...
Trams.
Mm. Trams, ja. Ja, nej, så, ja. 3 år var ju som bortblåsta. Men vi ses där. Oftast, faktiskt.
Ja.
Håkan, du känns otroligt antivaccin, får man säga.
Nej, det är väl inte. Men jag är inte vaccinerad i alla fall.
Nej, nej. Nej, jag misstänkte det. Det går liksom i linje med din personlighet på något sätt.
Bara. Ja, ja. Nej.
Fast Mats är mer vaccin-pro.
Syns det, eller då?
Fördomspodd.
Ja,
nej, jag vet inte, jag bara känner... Jag vet, människor känner det.
Okej, okay, ja, men, ja, men jag har vaccinerat mig.
Mm, mm.
Faktiskt, ja. Mm, mm.
Det har bara inte blivit av för mig.
Nej, jag
fattar. Någon anledning, så
jag bara skojar lite.
Nu är det för sent, tycker jag.
Precis, nu finns det ingen möjlighet längre. Nu är det över. Nej, men jag tar mig friheten och skojar lite. Jag, känns som att jag känner er lite, det är därför. Ja. Vad heter det? Jag tänkte så här, idag så ska vi liksom försöka gå igenom er historia lite. Det är ju rätt svårt och, att prata om hela era liv såklart. Men på en timme kanske vi hinner en bit i alla fall, tänker jag. Och Nordmans historia och lite ups and downs och så här. För just nu har ni ju dammat av bidrag nummer 3 i Mello för er två, eller hur? Det stämmer.
Bidrag nummer 3, då menar du tredje gången?
Tredje,
ja, just det, tredje gången.
Eller skadad av uppläsningen i programmet. Jag säger också bidrag nummer 3.
Ja, men ja. Det är ju bidrag nummer 3.
Ja, utspytt på sådär 20 år.
Ja, 2005 första, va?
Ja, just det.
Ja. Men alltså, om ni ska uppdela de tre gångerna, alltså, hur har det varit, vilken gång har varit svårast, roligast och hur skiljer sig gångerna åt?
Det är en bra fråga faktiskt. För när vi gjorde det första gången 2005, då hade vi haft en break också på ett antal år.
Mm.
Så det var liksom första gången i princip vi stod på scenen tillsammans efter vi bröt 97, va?
Ja.
Eller 98 var det, början på 98.
Ja, precis. Där i krokarna.
Så då var det ganska, för oss, ja, lite märkligt. Hur vi möttes och stod på den här scenen på Melodifestivalen och gjorde Ödet var min väg.
Ja, man kände sig inte riktigt, det var ju kul naturligtvis, men man kanske inte kände sig riktigt hemma.
Nej.
Men första gången man var med i alla fall.
Ja, vi hade ju vi hade inte landat i nästan att vi hade börjat jobba och sådär. Ja, vi började i samband med det att göra ett album faktiskt.
Ja.
Vad heter det, när ni återförenas sådär efter en tid isär och ni har då gått isär av olika anledningar, hur är det då att mötas igen och hur mycket gör ni det för att ni faktiskt vill lira upp igen och att det handlar, eller hur mycket gör ni för att liksom, okej, det här är en riktigt bra businessmöjlighet? Är det liksom, går det att dela upp procentuellt där, eller hur är känslan när ni återförenas gång efter gång sådär?
Jag har nog aldrig tänkt det som businessmöjlighet, utan det har mer känt som att vi måste göra det här nu.
Det här är, för, ja, absolut är det så för mig också, att det här är, det är mitt drömprojekt att vi, Håkan, startar en gång på 90-talet och att hela grejen är, det är så himla roligt. Musikkombon och Håkan, jag älskar Håkan som person också, så att
det är ömsesidigt, Mats.
Ja,
jag använder inte de orden.
Nej, men faktiskt då, så att sen har det blivit att det, folk tycker om det vi gör. Och då är det självklart kul att spela för dem som tycker om det vi gör.
Mm.
Och så blir det liksom en god cirkel kring det också.
Mm. På tal om fördomar då, så tror min fördom är också att du är mer en människa som säger jag älskar dig än Håkan är.
Ja, det kan det stämma.
Men fint ändå. Det är fint att se er kärlek. Den känns i rummet. Ni...
Men jag älskar dig, Mats.
Så fint. Jag börjar gråta här nu, ja. Tror jag. Jättefint. Men jag tänker så här, vi spolar tillbaka bandet lite och pratar lite om ert första möte. Minns ni det?
Ja.
När och var och hur och var det instant love eller?
Var Hjorthagen faktiskt.
Ja.
Uppe i din studio.
Just
Bow
det.
Music.
Jag kommer ihåg när ni kom in ett gäng grabbar och var hårdrockare.
Och permanentare.
Ja. Och skulle spela in två låtar till en samlings-CD.
Det var väl också ert projekt?
Ja, på den tiden så fanns det ju inte liksom, då kunde man inte göra sin egen CD eller man, det är inte som idag liksom att man jobbar med filer bara, utan att göra en CD var ganska dyrt och komplicerat, så att vi tänkte att om man samlar ihop band som vill presentera sig, så hade vi ett erbjudande som vi skickade ut, eller skrev i Gula Tidningen faktiskt, kommer ni ihåg den?
Ja, så gammal är.
Ja. Att man fick söka till att komma med på den skivan och så fick man betala en slant för inspelning och sådär. Och då var ni ett av banden. Det var, hur många band var det? 6 eller 7 band,
ja,
på den skivan. Så kunde man använda skivan som en demo mot skivbolag och sådär var det tänkt.
Mm.
Och då var ditt band Bye Bye där.
Ja, det hette så. Hej, hej. Mm.
Om du skulle ha en liknelse, Bye Bye och något samtida band som vi kanske känner till, vad var det för liksom stuk på Bye Bye?
Jag vet, det är svårt att säga. Vi hade ju mycket ballader.
Rockballader typ eller?
Ja, det, ja, vi hade ju några andra låtar också. Men det var ju gulligt, så gulligt det bara kunde bli.
Och superfina melodiska rock, ganska hårda rockgrejer. Men ja, vackert också. Och där, det var då jag hörde dig sjunga i studion på de här låtarna som ni gjorde. Och samtidigt så höll jag på med ett projekt som vi kallar för Folkpop-projektet med två killar från Uppland, spelmän. Gruppen Väsen, Olof Johansson och Micke Marin. Vi hade på med instrumentalversioner liksom, och lekt med folkmusik och pop och loopar och samplingar. Det här var så början på 90-talet. Och jag hade kommit fram till den punkten att man behöver en vokalt inslag i det här. Det var alldeles för konstigt det här. Och så hade jag tänkt att man skulle ha en rockig röst. För folkmusik är så förknippat med vacker kvinnlig sång. Så här, folkvisa. Så att jag ville ha en kontrast till det. Liksom, en revolt, kan man säga. Så den första jag hade i huvudet var Micke Rickfors. Den typen av röst.
Han ville ha något strävt.
Strävt, kärvt. Nej, men så dök Håkan upp där och jag hörde, och så frågade jag dig om du ville testa på mitt experiment.
Jo, och så sa jag ja, utan att tänka mig för.
Men vad var din känsla gentemot den musikgenren innan Mats bjöd in dig?
Jag hade redan sagt ja innan jag visste vad det var för något.
Det är en av dina styrkor och svagheter.
Ja. Ja, härligt ju.
Men sen spelade jag upp det där för mig och jag varit föga imponerad. Tyckte det var...
Föga? Det betyder inte så imponerad.
Nej, men det... imponerande då.
Okej, okay.
Du menar det.
Ja, men det var coolt som 17, för det var ju liksom så här, det var ju allt annat än vad jag hade förknippat med folkmusik. För jag hade ju de här folkmusikfördomarna, Bosse Larsson och... Mm.
Men vad var det du spelade upp? Var det någon nyckelharpa-grej då, eller?
Nej, men det var de här experimenten som vi hade gjort. Det var ju ganska...
Hårt
liksom, med tunga trummor och syntbasar och loopar. Vi hade varit och samplat fallande träd i en skog med en skogsarbetare. Och en massa ljud från skog och mark, liksom.
Men sen var det instrument och, också, som jag aldrig hade hört talas om.
Precis. Nyckelharpa, vevlira... krumhorn och alla möjliga konstiga instrument.
Jag tror att det är många som lär sig nya instrument nu i realtid också, nu ja. Räknar upp dem där.
Ja, men det här är sådana gamla medeltidsinstrument mycket, ja. Som vi blandar ihop med det här moderna. Så att det var instrumentalt, var det du hörde?
Ja, och så lät det lite metal ändå. Det lät ju såhär filmiskt och du vet, coolt.
Var det viktigt för dig att det där rockiga var kvar när du liksom blev inbjuden där?
Nej, jag tänkte nog inte så, men jag gick igång på det. Det kändes ju i kroppen när man hörde det.
Men hur skalades den biten av då? För man kan inte säga att det är jättemycket rock i Nordmans musik idag. Även om det finns tendenser och det finns, man förstår ju vad ni menar när ni säger var det kommer ifrån. Så är det ju inte riktigt så rock idag.
Nej, men det kanske inte var rock egentligen. Utan det var mer pop. Såhär, elektronisk pop. Blandat med akustiska folkinstrument. Mm. Men sen när Håkan började jobba ihop... När vi började experimentera tillsammans, då liksom vart det lite mer renodlat och kretsar kring sångmelodi liksom. Och då vart den lite annorlunda än vad det var från början. Mm. Men fortfarande så fanns de här folkmusikinstrumenten, men fokus var sången.
Och den tycker jag är rock.
Mm, exakt.
Ja, men de här demorna du spelade upp för mig, det var ju... Det är svårt att säga vad det var, men det var ju ändå tungt.
Det finns faktiskt på Spotify. Jag la upp det för något år sedan. Som heter Tunga saker. Demorna som fanns innan Håkan och vi började jobba.
Kan man kanske be klipparen att klippa in en snutt från det här? Så att vi får ett hum om vad vi pratar om.
Det kan vi göra.
Men man hör ju ändå att det bor en tung jävla rockröst i din sång, får man säga. Man kan ju se det framför sig att du är en jävla bra rocksångare också.
Jo, men det får jag väl hoppas att det är. Man vill ju så gärna.
Drömmen lever kvar om att...
Jo, jo. Någon gång.
På ålders höst, alltså. Men okej, okay, då är ni har mötts, ni börjar experimentera och det ni liksom föder fram är ju någonting som inte finns i Sverige i princip. Och tiden där fram tills första plattan kommer, som blir så extremt stor, den är inte så lång, va?
Nej, vi gjorde 4 demos, gjorde vi. 4 låtar som vi åkte runt med till skivbolagen.
Vad sa de?
Nej, men alltså, ja, vad sa de egentligen? Det var ju många som inte svarade och många som tyckte det var konstigt säkert. Men det var faktiskt några som tände till på det här. 3 skivbolag faktiskt, stora. Som, och då valde vi Sonett av dem och gick vidare med. Och de var ju totalt liksom övertygade om att det här var den stora grejen. Det var till och med så att han, vd:n på bolaget Terje Engen, sa att om vi inte får en hit med Nordman så har vi begått tjänstefel. Den tycker jag är bra.
Verkligen.
Ja.
Men ändå intressant, tänker jag, för att det är så pass udda det som ni kommer med och ni är helt ensamma om det här i princip. Och ändå ser de som säkra på att det här är hit. Man kan ju tänka sig att historien borde vara så här. Folk bara, vad är det här egentligen? Men folk bara, det är så klockrent att folk bara ser det och känner det direkt. Alla, nästan.
Ja, det verkar vara så, men jag hade en känsla också av att det här var så rätt för mig. Och vi hade hittat en grej som kändes så jäkla bra. Så att jag hade till och med bestämt mig för att, efter att ha jobbat med massa demoartister i många år i min studio, att, för det vill jag inte hålla på med längre, kände jag. Så att jag hade bestämt mig för att det här vill jag göra, och funkar inte det, då byter jag bransch, börjar snickra eller någonting. För att... det var därför jag började med musik, för att få göra det här som man älskar själv, inte andras musik liksom. Så att det var ett sånt vägskäl. Så att när Håkan började jobba så gjorde jag upp med min kompanjon och sålde min del i studion. Så att jag redan hade gått all in redan där, innan vi visste vad det skulle bli. Så att det var ett mindset på något sätt som för mig. Nu gör vi det här, jag tror jag på. Men att det skulle bli så stort, det hade jag ingen aning om. Men att det skulle vara kul, det visste jag.
Nej, för att debutplattan, vilken plats är den på i Sverige någonsin? Topp 10, va? Eller hur är det?
Vilken då?
Er första skiva är väl någon slags hysteriskt nästan rekord, är inte det?
Jo, det lär det nog.
Den låg ju på topplistans första plats när de firade 20 år, den här topplistan. Eller hur?
Alltså mest sålda debutplattorna i Sverige någonsin.
Ja, och då räknar vi in ABBA och Michael Jackson och alla de här.
Nu myser ni, gubbar. Sitter de här och spinner som klattare.
Ja, men det här kan man få mys åt.
Ja, men verkligen, alltså, det är väl fan det största. Ja. Alltså, om man är artist så är väl det liksom, ja, vad fan, det blir inte så mycket större än så.
Nej.
Men man vande sig med sånt då.
Ja, det går väl snabbt, tänker jag.
Ja, men alltså, när plattan legat på topplistan i hela sommaren, alltså ettans första platsen på försäljningslistan, var låg den 16 veckor. Tangerad rekord med Öppna landskap. Ulf Lundell. Så blir det en vardag också. Efter ett par veckor så, ja, det är väl det här nya läget liksom, att vi ska vara på första plats. Så att det var liksom inte, det är ingenting man firar i 16 veckor i rad.
Nej.
Ja, du kanske gjorde det, Håkan.
Nå.
Det är en helt annan historia. Vi kommer till det, Håkan. Du slipper inte undan. Nej, men att bli sådana där rikskändisar då, över en natt i princip. För ni blir så hysteriskt stora, syns överallt. Och plattan säljer, vad är det, 500 000 eller vad är det? Något sånt där.
Ja.
Det är otroligt. Grattis till det igen.
Tack.
Hatten av. Hur blir det för er att tjäna så mycket pengar? Vi vet ju din historia, Håkan. Den har väl nötts och stötts och blötts, som man säger. Men för dig då, Mats, hur förändras livet med den enorma framgången?
Ja, plötsligt så, från att ha varit luspunk mer eller mindre, för att hålla på med musik och inte ha några framgångar är ganska dyrt, så öppnar det här dörrar till ett helt annat liv. Så det första vi gjorde när vi insåg hur många plattor vi hade sålt och att det skulle generera en del royalty, det var att börja kolla på ett hus. Så vi köpte faktiskt ett hus, det första vi gjorde när vi såg att vi hade råd med det. Och där byggde vi våran bas. Och vi tänkte att det här kan pågå under en bestämd tid och det kommer gå över. Så att vi investerade i ett hus och vi betalade bort lånen på ett år. Och då hade vi råd att vara fattiga, tänkte vi. Mm. Jag och min fru.
Det var inte huset i Midsommarkransen, eller?
Jo.
Jo, det var det. Fint. Yes. Cirkelslutning. Ja. 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 Men hur... Att ni så olika, ni tog ganska olika riktningar där får man ju ändå säga, och att jag vet inte hur man ska formulera det här, men det som händer med dig, Håkan, är att det blir lite stökigare för dig och att du lever lite mer rockstar-liv får man säga.
Ja.
Ja. Hur hanterar du det, Mats? Och att liksom att du märker att ni gör det på så olika sätt, den här framgången. Blir det tufft för dig?
Ja, det var tufft periodvis. Jag insåg att vi var väldigt olika och det såg vi båda två liksom. Och jag tror vi levde ut våra drömmar parallellt, två helt olika drömmar. Jag att få göra folkmusik på rockscener eller spela nyckelharpa på rockscener, och du
var rockstjärna bara.
Ja. Och det är klart att jag hade ju blivit pappa precis då när vi slog igenom. Så jag hade ju en familj hemma. Jag hade liksom hade den grejen parallellt som jag försökte liksom sköta om så gott det bara gick, fast vi var ute och turnerade mycket. Och sen vi var ju inte ute tillsammans ofta efter festa så här. Det var, gjorde du oftast på egen hand.
Hur minns du det, Håkan, att den här ja, men förvandlingen till rikskändis över en natt i princip?
Jag vet inte, det var lite blygsamt i början. Så liksom, tyckte jag. Man mötte folk och jag liksom svårt att ta komplimanger och jag vet inte om jag riktigt ville tro på det riktigt heller, men det vart det som det vart.
Har du känt att du försummat mycket i de åren?
Jo, men det har jag nog gjort. Jag har nog försummat en hel del. Som hela framgångssagan. Den glömde man ju. Som jag brukar säga, jag glömde, man fick gå igenom den där blomsterängen. Mm. Jag brukar ha det som... Och så gick jag rakt igenom utan att glömma. Jag glömde lukta på blommorna riktigt. Mm. Så att lite sånt, men... Jag kan ju tänka tillbaka idag och ändå vara ganska stolt över vad man har åstadkommit. Mm.
För vi hade ju jäkligt roligt. Jag menar, vi mötte ju publik som var helt fantastisk och kunde vara låtar. Och hela den grejen var
inte,
ju...
Och det var inte alltid så här dans.
Nej, gud. Nej,
det var ju på din fritid, skulle jag säga. För att vi såg ju oftast när vi spelade bara. Mm. Sen bodde du i Gävle och jag i Stockholm och jag hade min familj. Och du hade ju din familj också.
Jo.
Så att vi umgicks ju inte jättemycket utanför vårt turnerande liksom egentligen.
Finns det något gig från den här absoluta peakperioden som sticker ut som det absolut största eller galnaste eller något som ni minns specifikt?
Ja, det finns ett antal olika. Bland annat vår premiär, den första spelningen vi gjorde var ju på Falu folkmusikfestival. Det tror jag är kanske det galnaste jag har varit med om. På grund av att vi... var så oförberedda på att det var så stort.
Mm. Det här var ju bokat långt innan vi hade släppt.
Ja, dessutom. Det var bokat innan vi hade slagit igenom i mer eller mindre.
Också helt sjukt ju. Mm. Hur kan det gå till så?
Ja, men vi hade släppt en singel och så var det arrangörerna på festivalerna som ville ha oss och fatta liksom att det var en folkmusikgrej ändå. Och de visste nog inte vad de bokade heller, tror jag, egentligen. Men när vi spelade där, det var på, vad heter det, magasinet i Falun där. Så var det ju så fullständigt knökfullt och det var lika mycket folk utanför som inte kom in. Det var en ganska stor lokal dessutom. Och jag kommer ihåg att vi hade repat bara 2 dagar liksom med bandet. Vi kunde knappt våra låtar. Och vi hade liksom aldrig stått på en scen tillsammans. Vi visste inte vad vi skulle göra. Och jag var mest nervös över, jag i alla fall, det var att mellansnacken, vad säger man på en konsert?
Ja, det
kommer du ihåg det? Ja. Jag hade skrivit en sån här kom ihåg-lapp som jag tejpade fast på nyckelharpan. Så här olika grejer man kunde säga.
Men som tur var så var ju publiken så hysterisk så det var ingen idé att prata ändå.
Nej, precis. Han säger som en mening och sen hör man publiken. Nordman, Nordman. Och då inser vi att det är skit i snacket. Vi kör bara.
Mm. Vilken sjuk grej alltså. Mötas av det där. Alltså.
Ja, folk skrek och det bara, kamerorna blixtrade på sidorna. Och, ja. Mm.
Och så sen när vi spelade hemma i Gävle också.
Ja, just det.
Det kom 45 000 pers liksom, hemma i min hemstad. Jag tänkte, man har alltid sagt att man blir aldrig profet i sin egen hemstad. Men det gick man bet. Mm.
Det fick de äta upp, de som myntade det uttrycket.
Ja, det var magiskt.
Magiskt.
Men just det här med scensnack och växa in i sina roller på scenen då. Hur fann ni det sen? Kom det bara naturligt eller?
Ja, vi lärde oss. Vi satt ju och planerade stolpar. Inget så här, det här ska vi säga, utan vi hade ju mera, det här kan vi prata om. Mm. Så fick det bli som det blev, så att det inte blev så här inrepat. Liksom.
Men vi gjorde andra turnén här, till andra plattan, så hade vi faktiskt anlita, vad heter han, som gjorde faktiskt manus till oss. Han komikern där.
Ja, du menar, han Bosse, nej vad heter han, storebror i... Storbror, lillebror. Lillebror, vad heter hon? Larsson heter han väl? Han är död nu.
Ja.
Storbror, lillebror, Larsson.
Ulf Larsson.
Ja, Ulf Larsson.
Söndags öppet.
Just det, ja, Ulf Larsson. Jo, han hjälpte oss med ett manus. Men jag kommer ihåg, vi kände oss aldrig bekväma med det.
Nej.
Det var inte våran grej.
Så vi tog bort det, tror jag.
Och så började vi med stolpar istället. Att vi kan prata om det här. Och så vart det spontant istället. Mm. Och mer oss.
Men just det där då, andra plattan som du nämnde nu, det måste ju vara en väldigt speciell grej att man har hört många artister som pratar om det genom åren, att det är så svårt att följa upp en stor succé med andra plattan. Ska man göra sin egen grej och försöka utveckla soundet, eller ska man försöka kopiera sin succédebut, eller hur man ska tänka och så. Hur resonerade ni?
Vi behövde inte resonera så mycket, för jag tror den, innan den var släppt så var det, hade vi redan sålt 170 tusen tror jag förhandsbeställda. Mm.
Jo, den var ju som, det fanns ett efterfrågan direkt, oavsett vad vi hade gjort antagligen. Men jag kommer ihåg att jag tänkte att vi hade turnerat så pass mycket under första året, så att jag var ganska påverkad av live-grejen, att få energin och trycket liksom, som man har på en live-scen med ett band. Så att andra plattan var mer med live-musiker och mer lite rockare kanske. Vi hade elgitarr med också på den plattan.
Ja, det hade vi.
Det hade vi inte på första.
Och cymbaler också.
Ja.
men fanns det en alltså på ett personligt plan, fanns det en viktig känsla hos er att utveckla soundet, eller ville ni snarare bara vi har ju en grej som funkar så jävla bra, vi kör vidare på den? Eller hur tänker man liksom?
Jag tror det var nog du mest som tänkte där i sådana fall.
Jag hade aldrig skrivit musik mer eller mindre före vi gjorde den här första plattan. Så för mig var det som en ny grej, en dörr som öppnades i huvudet som jag inte hade förstått att jag hade. Mm. Så att låten till andra plattan kom till också väldigt snabbt liksom. Och sen är det Py Bäckman som har skrivit texterna till både första plattan och andra plattan. Mm. Och tredje. Hon och jag har jobbat ihop tidigare innan Håkan och jag träffades, och jag hade pratat om det här med henne, så hon hade liksom förstått idén med det här och hade förälskat sig i Håkan och hans person och skrev liksom utifrån den bilden som hon hade av Håkan ens innan hon träffade det faktiskt.
Precis.
Så att, och sen när hon lärde känna dig så tror jag hon skrev texter väldigt mycket utifrån era samtal, tror jag.
Jo, det gjorde hon. Vi pratade mycket.
Okej, så hon försökte författa låtarna utifrån dina historier kan man säga.
Ja, och så utöver min låtsas engelska. För jag satt ju ändå en känsla i låten.
Ja.
Och ibland en liten story också utan ord. Mm. Hon hittade det där.
Precis.
Fantastiskt bra sätt.
För när vi skriver låtar, så sjunger Håkan in melodin med en hittepå text bara på såhär wasteful engelska. Men då Py lyckas ändå höra ord och ljud och känna igen vad det han uttrycker i det här. Så hon plockar upp det och får att sitta perfekt liksom i, med melodi och Håkans uttryck. Och...
Berätta mer om din låtsassång. Hur låter det?
Ja, men egentligen jag sjunger ungefär som att jag sjunger en text och försöker förklara någonting. Liksom.
Varför blir det på engelska för?
Jag vet inte, det är inte engelska heller, men det låter väl. Det är en massa engelska ord. Det är svårt att säga.
Kan du visa ungefär?
Waste the fool på. Nej.
Jo, var inte så blyg nu. Bjud lyssnarna på det.
Nej.
Fan då.
Det är väldigt intimt att uttrycka sig utan ord.
Ja, jag förstår det. Jag försökte i alla fall. Ja. Vad heter det? Och tredje plattan skriver Pi också.
Ja.
Och har det börjat dala då, den här massivaste piken på tredje? Eller hur upplever ni det?
Ja, det hade smugit in en del strul i ditt liv, tror jag.
Mm.
Och faktum är att Pio såg ju det. Och jag tror vi pratade om det också. Men att faktum är att det fanns en låt på den tredje skivan som Pio beskrev lite grann Håkan, som heter I det blå, den låten. Den texten, jag vet inte om du...
Jo, men jag förstår ju det.
Ja.
Hur kändes det att hon skrev en låt där hon beskriver dig som du ska sjunga sen?
Nej, men det känns jävligt bra, tycker jag. För att liksom, den är lite rolig också på samma sätt. Men liksom, det jag får förklara hur jag var egentligen.
Mm.
Och det är exakt så det är när man är i det där liksom.
Mm.
Man ut med taggarna direkt så fort någon kommer på en. Liksom.
Mm.
Då kommer man med försvar. Som oftast innehåller en jävels massa lögner.
Jo, tack. Binder done that.
Ja.
Vem är som har mobilen på av er två?
Ja, inte jag.
Vem ska skämmas?
Det kan vara jag.
Den här signalen känner jag inte.
Jag brukar inte ha den på, så att det här är en bra grej.
Jag tänker uteslutningsmetoden pekar på Håkan.
Första gången, så det brukar inte hända.
Men då kan jag ställa en fråga till Mats så länge. För att du säger ändå att under platta 1 och 2 så ses ni egentligen mest på gig. Och då kan inte du... Då blir det inget problem riktigt med att Håkan lever lite rockstar-liv på sin fritid. Men inför album nummer 3 så börjar det faktiskt märkas på riktigt. Både för dig och Py.
Ja.
För mig med.
Ja, faktiskt. Jag kommer ihåg att vi spelade in tredje plattan i Soundtrade-studion i Solna.
Mm.
Och när det var dags för sångpålägg, kom jag ihåg att det var en höstdag och du skulle komma till studion och du hade gått inifrån stan på några jävla... Kommer du ihåg det?
Mm.
Och vi var så förbannade, för du var sjuk. Du var rasslig i rösten då. Du hade varit sjuk och så gick det här regn och rusket och... Jag tror inte du mådde så bra, helt enkelt.
Jag tror det var... Det hade nått sin peak där. Det gick nog inte att bli sämre.
Nej.
Men det pågick ju flera år efter det också.
Vilket år är det här?
97-98.
97 på hösten var det här. Vi spelade in skivan. Och då kände jag att vi... Det här är nog inte riktigt hållbart.
Snackar du med Py då och försöker ni ha någon slags interventions då, eller hur går det till?
Nej, men alltså, det är rätt komplicerat. När det var en sån stor apparat, det var så mycket folk inblandat. Det är liksom dyra studios, det är musiker och det är skivbolaget har förväntningar.
Ja, men precis. Jag ska inte avbryta dig, men det där är så intressant. Alltså, väljer du att vara öppen då med skivbolaget om att du känner lite oro för Håkan? Eller hur funkar allt det där?
Jo, jag tror att vi pratar om det. Och faktum är att vi kallade tillsammans till ett möte faktiskt med skivbolaget och med dig. Du kommer ihåg det, hemma hos mig. För att vi sa att det här går inte. Jag konfronterade dig med att jag ser att du har problem. Liksom, vill du, kan vi göra någonting? Kan vi hjälpa dig? Men du ville liksom inte inse det eller säga någonting om det.
Nej, jag tyckte nog de flesta var dumma huvudet och inte fattade något.
Mm.
Men jag såg inte det där riktigt.
Nej.
Själv. Jag ville nog inte se det. Jag visste nog om det, men försökte nog.
Nej, du, jag tror att var det inte också att du inför din familj och allting också, ja. Att du hade ju barn och fru och men
mycket skam.
Jo.
Mm.
fruktansvärt mycket.
Men hur blir det förutom att du kör taggarna utåt där? Blir du sur eller blir du introvert eller blir du liksom ledsen? Eller hur funkar det känslomässigt i en sån situation?
Nej, jag tror inte jag har varit någonting. Jag höll med er och ja, sen hördes vi inget mer.
Sen tog det några år innan, flera år?
Ja, 7 år tror jag, innan jag ringde upp.
Ja.
Så efter platta 3 är det 7 års break?
Ja.
Mer eller mindre, ja.
Åh, jävlar alltså. Det är ändå ganska abrupt får man säga.
Det var det.
Ja. För platta 3, hur mycket säljer den?
Ja, den sålde väl det man förbeställde och det var väl 100 000 tror jag.
Ja. Ingen mer än förbeställningarna?
Nej, jag tror inte det. Eller jag vet inte.
Var den så mycket sämre eller vad tror ni berodde på?
Nej, men det här var ju kort efter den var släppt som vi bröt allting. Och då upphörde ju all marknadsföring också.
Just det.
Inga turnéer, ingenting liksom. Så att det var tvärnit. Och det var ju jättejobbigt. För mig var det skitjobbigt att först inse att du hade det jobbigt och svårt liksom och inte såg det själv eller ville erkänna det för dig själv eller för någon annan. Och att jag var tvungen att överge min dröm också med det.
Mm.
För jag mådde ju dåligt också av det här. Jag har varit medberoende liksom utan att veta om det under en lång tid.
Mm. Ja, det blir ju rätt så när man lever nära någon i missbruk. Det är svårt att undkomma på något sätt. Men efter platta nummer 3 där, är det första gången ni hörs då sen när ni är med Mello igen då? Eller är det så?
Ja.
Okej.
Okay. Jag tror det var 03 eller slutet av 03.
Ja, 04 tror jag till och med. Ja, 03 kanske var.
Som jag ringde till dig.
Ja.
Hur var det då att ringa upp honom efter 7 år?
Jag hade ju varit på, suttit i finkan och varit på behandling. Och vaknat till lite där. Så att det var den första jag ringde till överhuvudtaget. När jag kom hem, det var till Mats. För att berätta att jag mådde bra. Så Mats satt sig i sin bil och åkte upp till Gävle för att få det här bekräftat.
Jag behöver se det här med egna ögon.
Ja, nej, men faktiskt. Jag fattar ju att du skulle aldrig ringa till mig om det efter så lång tid, om det inte stämde eller att det var så.
Och det var ju på grund av mitt dåliga samvete.
Det var det.
Som
du ringde?
Som jag ringde Mats, ja.
Så du ville i princip be om ursäkt för att...
Inte för att nu kör vi igen, för att jag ville något sånt liksom. Utan det var mer för att berätta. För jag tänkte han har säkert funderat under de här 7 åren liksom.
Ja, det kan man nästan anta.
Att jag hade.
Men hur var det då att bevittna hela den här cirkusen om Håkan i media och fängelsedomar och allt sån här skit? Alltså från liksom distans och bara se liksom i media och så.
Ja, men alltså det var skitjobbigt såklart att se hur allting bara föll.
Mm.
Vi hade byggt upp en sån bra grej. Hade kunnat fortsätta och om det hade funkat liksom. Men det var såklart jättesvårt. Så när han väl ringde där så hade jag inte heller något planer på att vi skulle jobba, men jag ville ändå se hur det stod till liksom och för höra hur det var. Och i och med det så började vi prata jättemycket.
Mm.
Och jag ställde frågor och du var helt öppen och ville berätta allt som jag frågade om.
Och sen kom jag hem till dig. Jag vet inte av vilken anledning. Men hur som helst så hamnade vi i din källare. Och då dök de här ödet. Var med väg låtarna upp. Och...
Den plattan vart lite av en terapibehandling för mig och för dig kanske också lite grann.
Ja.
Vi pratade och vi skrev och vi... Ja, det vart som en summering lite grann. Och då, den plattan fick vi hjälp av Danne Atlerud faktiskt med texter. Som han var med och tog del av det här också.
Pi fick sparken.
Nej, inte alls. Men det var ju sånt långt uppehåll. Och
nej, jag fattar. Jag skojar bara. men varför tror du att du hade kapaciteten att vara så pass öppen och ödmjuk ändå? För att det är inte självklart att bara för att man hamnar i finka att man faktiskt kan höra av sig till en vän och säga så här: vad vill du veta? Vad undrar du? Jag svarar på allt liksom. Mm. Många kommer ju ut och bara liksom hamnar i gamla spår direkt och allt blir skit igen liksom.
Ja, det gjorde inte jag. Det tog ett tag till. Innan, men så... Nej, men jag kände ju att liksom det var viktigt för mig att ringa till Mats. Mm. Med tanke på vad vi har haft. Och...
Vad lärde du dig mer i fängelset skulle du säga?
I fängelset lär man sig inte skit.
Nej, det var bara skit.
Ja, man lär sig ingenting.
Nej.
Liksom, det är bara rutin där. Man följer, går i ledet. Liksom.
Vad åkte du in för?
Olovliga körningar.
Mm.
Ja. Det är det.
För många i rad?
Ja, alldeles för många.
Ja, jag förstår. Okej. Okay. Okej, ja, men då är ni igen och comeback tillsammans och med Dunder och Brak. Det blir ju en stor succé i Mello. Ert första bidrag av tre. Vi kan kalla det medverkans istället, det blir tydligare.
Ja.
Men det blir en succé i alla fall. Och känns det som en nytändning då? Känner ni så här, nu är det for life, nu kommer vi köra på. Eller hur är känslan när ni liksom är på scen ihop igen där?
Det är faktiskt mycket, det är roligare än någonsin kan jag säga.
Ja, om du vill 2005.
Mm.
Ja, då.
Ja, men 2000, vi kan säga att 2003 så började jobba ihop igen, eller hur?
Mm. Mm.
De två åren kan vi kan prata om alltihop. Vi har tid på oss.
Ja, men det funkar ju bra tycker jag. Det var ju
men det var lite vacklande. Vi hade ju som inte jobbat på länge och vi visste inte vad vi befann oss i som i folks medvetande och allt det här, utan det var som lite grann från ruta ett kommer jag ihåg.
Ja.
Och det är liksom det hände, den här låten gick ju bra. Men vi var ute och spelade lite grann också. Men det var ju som inte, det var inte alls, det lossnade ju som inte på det sättet som det var förut. Även om vi kanske inte hade förväntat oss det, så ja.
Ja, vad ska man förvänta sig när man har varit liksom störst i Sverige?
Man vet inte.
Nej, exakt. Vad man ska förvänta sig. Och sen märklig lång paus med massa skriverier och sånt. Vad ska man tänka liksom?
Svår grej att förhålla sig till. Men jag tror att vi ändå gick in för att göra våran grej.
Mm.
Och sen ta det därifrån. Och vi har ju fortsatt, även om det inte har varit liksom varit på topp hela tiden, så har vi fortsatt att jobba och skriva och träffa. Vi har haft en publik som har velat komma och se oss ändå, fast inte lika stor som innan då.
Mm. Hur har det känts för dig, Håkan, med din historia och så, när du är ute och giggar och träffar människor och så? Har det varit jobbigt att folk har en viss bild av dig nu som strulputt och så? Eller hur har du förhållit till din historia?
Nej, det kan jag inte. Jag märker inte av det. Utan när man träffar folk, de är oerhört gulliga och stöttande på något sätt. Och det är liksom aldrig någon som har varit på med om det. Det är mest i såna här situationer.
Mm. Mm. Ja, folk är ju nyfikna, det är ju så.
Jo,
men... Framförallt media då?
Jo.
Ja. Men hur var det att spöa Carola då? Ska vi snacka lite om det? Är det ett fint minne?
Mer för andra verkar
det
så.
Ja, men det var ju en stor grej. Alltså det var ju liksom, folk var ju omskakade. Ni verkar knappt förvånade. Ni
det verkar vara det största som har hänt i Mello.
Ja, men nästa. Men jag tror att det handlar ganska mycket om att det var hon som föll just. Inte för att ta heder och ära från er.
Nej, men jag håller med om det. Lite så var det faktiskt. Att det var mer att hon förlorade än att vi vann.
Mm.
Det var en skräll. Men alltså, media hade varit ganska taskiga med henne under en tid här. Så att jag tror hon hade det jävligt svårt att liksom komma igen där ett tag.
Och så sen att hon vet att det vart bara Carola också som föll. Andreas fick inte vara med på det hörnet.
Nej, det är så sjukt. Man har glömt att det var en duett.
Han följer ju också med henne lite.
Just det.
Nej, det vet jag inte man kan säga. Men det var ju de två.
Men det är liksom henne de fokuserar på.
Ja, det, alltså skulle man fråga gemene man idag, så skulle ingen ens kunna nämna att det var en duett som föll då.
Nej.
Nej, det är sjukt alltså.
Hon hade lika gärna kunnat fått vunna det där, tänkte vi.
Jag hade inte blivit förvånad i alla fall.
Nej.
Ömmade ni för henne?
Ja, men alltså, vi höll ju på våran låt såklart. Men alltså, vi får ju frågan om det här nu också, har vi fått från den här omgången, att hur det känns med konkurrensen mellan artisterna och så här. Men jag vet inte om man kan säga att det finns någon konkurrens egentligen när man är i den här bubblan, utan det är ju faktiskt publiken som tävlar åt oss. Mm. Och så var det också egentligen då.
Som den här gången har det, när vi varit med nu, det har ju varit så otroligt familjärt och trevligt och med alla artister och liksom, det känns inte så att det är någon som tävlar egentligen.
Nej.
Där bakom kulisserna liksom.
Till skillnad från första gången 2005, då vi kände oss ganska utanför de andra. Vi var inte med i gänget, så kändes det.
Jag brukar säga att vi kände oss lite som bajskorven i barnpoolen. vi fanns där, men alla så.
Mm. Varför var det så, tror ni?
Jag vet inte, det var väl nog som man upplevde det själv liksom. Man har ju kunnat tagit för sig lite mer också själva liksom.
Jag tror vi såg oss som lite underdogs i den här miljön.
Att det inte var
riktigt... Kände oss inte riktigt hemma.
Nej, inte er hemmaplan liksom.
Nej.
Precis som de hade gjort på, i, liksom, om det varit en folkpark med nyckelharpor. Och...
Mm. Exakt, säkert.
men ni har ändå ett fint samtal när du ringer upp Mats och ni är med i Mello och det är liksom...
Det går bra.
Det går bra för er. Men ändå genom åren sen som följer så har ni ju haft perioder där ni bryter och så igen. Har det alltid berott på att du hamnat tillbaka i gamla mönster, Håkan?
Jo.
Det är så.
Det har varit återfall.
Mm.
Det har inte varit lika kraftigt kanske, men det har ändå varit fullt ut.
Har du varit kapabel att vara ärlig med Mats då och säga att nu är skiten igen? Eller har det snarare varit du, Mats, som ser det och märker det?
Det har nog varit Mats mer.
Jo, ja, man som missbrukare har ju lärt mig att man blir expert på att undanhålla sanningar och vrida till verkligheten så att den blir så anpassad som möjligt till förväntningarna. Och där går man ju på under en tid. Under den tiden är man ju rätt medberoende. Man vill se det bästa. Men till slut så inser man att har jag insett att jag börjar må dåligt av det. Och då har jag försökt prata med dig och sådär. Och när jag märker att det inte går fram, du är som stängd på den punkten, så har jag varit tvungen att backa undan och säga att jag kan inte fortsätta liksom.
För när man är i det där också, så sen, man vill ju kanske inte heller, men liksom det, när man väl funderar på att det här är ohållbart, det är liksom, det finns ingenting, det finns ingen svårare skilsmässa, tycker jag. Alltså, för så är det. Och det där, man vill ju inte skada andra runt omkring heller, och vad jag säger, men det är liksom, ja, det är skitsvårt.
Kärleken.
Det är svårt att förklara om man inte har varit där, men liksom...
Kärleken till drogen blir det starkaste i livet.
Jo, men det är lite så. Man liksom ger ju upp nästan allt.
Mm. Ja, men det är
utan att man ens tänker på det.
Mm. Ja, men det är så. Jag vet vad du pratar om, och det är verkligen svårt att förklara för folk som inte har varit i liksom, att jag tror ingen som är i missbruk vill skada eller såra sin omgivning, men man är så besatt av den drogen man pysslar med att liksom... Att ingenting annat spelar någon roll till slut nästan.
Nej, det är som en besatthet.
Ja. Och det är liksom, och det säger man ju inte för att frånsäga sig ansvar på något sätt. För att vi har ju alla ett ansvar för vår tillfrisknande och vägen ur. Men det är mest för att liksom försöka förklara hur sjuk i huvudet man är när man är i det.
Jo, man är riktigt sjuk i huvudet.
Mm.
Men man tänker på allt utom sig själv. I stort sett. Samtidigt som man är jävligt egoistisk.
Ja, det är märkligt. Märkligt soppar det.
Ja.
Men hur svårt är det för dig då, Mats, att sätta gränser, men ändå också väldigt gärna vilja liksom ha igång Nordman och liksom så här gigga och köra grymma grejer liksom, att hitta den här balansen. Det måste vara rörigt alltså.
Ja, det är en svår balansgång såklart. Men jag har haft mycket stöd av min familj, min fru framförallt, som jag pratar mycket med, och hon har också kanske ser före mig egentligen att nu mår du dåligt liksom.
Mm.
Så att till slut komma till en punkt där man inser att nu måste man bryta, och sen måste jag ju ta mitt ansvar också i våran relation också. Men det har ju inte varit lätt såklart.
Nej.
Men för det är svårt att se någon som man ser är destruktiv mot sig själv och inte vill se det liksom. För man står där ganska, man kan inte göra så mycket åt det. Jag kan inte hjälpa Håkan om inte han vill ha hjälp, helt enkelt.
Nej. Nej, det är ju det luriga, om man säger. Det är ju verkligen, det är ju absolut vanligaste mejlet jag får om just det ämnet, som jag brinner för väldigt, väldigt mycket. Det här, hur ska jag hjälpa den här människan? Hur ska jag kunna förändra den här människan? Det går ju inte. Nej. Man måste komma från personen själv, liksom. Det är så. Men vet du, de här åren då, senaste åren nu, då, det leder ju fram till en förfrågan om Så mycket bättre, som är ganska färsk. Det var ju, det sändes ju höstas, va? Var inte så? Hur upplevde ni den inspelningen, det äventyret?
Alltså,
det var ju fantastiskt.
Ja, det var verkligen.
Mycket bra. Mm.
Men det var inte så självklart.
Nej.
För att pandemin hade kommit emellan under 3 år här. Jag hade inte gjort någonting på 3 år. Och jag hade redan tänkt under den här tiden att ja, men vi är ju nog klara. Vi är nog klara med Nordman. Och pandemin visste man ju inte hur den skulle ta vägen heller, liksom, i framtiden. Så att jag var inställd på att göra andra saker, helt enkelt. Tills då tv ringer.
Ja, jag hade flyttat till Gran Canaria då. Då var vi hemma. Vi skulle vara hemma en stund bara. Och då ringer de till mig först då. Sen hade de ringt till dig och då ringer du upp mig. För vi hade ju ändå börjat prata lite grann. Mm. När jag bodde där nere. Så att då vart jag kvar här hemma igen.
Ja, men vi kom fram till att det här vill vi göra. Och jag kände att det var väl lite svajigt också efter 2019 där. Mm. Så jag kände att jag visste inte om det var någonting med missbruk, men jag kände att det var någonting som var på gång där. Och då kände jag att jag kände igen de här signalerna och tänkte att jag orkar inte en gång till.
När du säger signalerna, kan du utveckla det?
Ja, men det var en period att inte svara telefon. Mm. Det är för mig den tydligaste signalen att varför svarar ni inte? Mm. Och jag visste inte varför, och då orkar inte jag, helt enkelt. Så då började jag tänka att men vi kanske är klara.
Var det svajigt då?
Ja, det var nära. Mm. Jag gick ju på någon sån här daglig verksamhet i Nyköping, men det försvann ju också med pandemin. Mm. Men och så ringde ju Ove då. Och så drog jag till Gran Canaria. Jag skulle vara där 14 dagar och spela in en video. Det är en kompis till. Och vart kvar där och träffade en fru.
Mm. Det är med Ove.
Ove Lingvall, han är en trummis. Och han har gjort en del av våra videos också. En bra video. Filmade.
Men hur nervös och nojig och överbevakande är du idag, Mats, efter såna här signaler? Alltså känner du så här, ja men okej, händer igen, då hoppar jag av igen och sen får vi se. Eller hur tänker man kring det här i nutid?
Jag kan säga så här, att jag tänkte att den här inspelningen pågår i 6 dagar. Det är det värt. Och känna efter vart vi är någonstans, liksom. Mm. Och jag tänkte så här, att ska man vara med i det här programmet, då måste man köra öppna spel och vara beredd att prata om allt som kommer upp. Mm. Och så vi pratade om det på det sättet, Håkan, nu att okej, vi går all in. Så får vi se vad som händer. Men jag kan också berätta att inför det här så kontaktade jag en psykoterapeut, för jag tänkte att jag måste hantera min egen roll i vår relation. Så att jag hade ett antal möten för att liksom försöka bena upp det med någon utomstående. Och det har varit en bra hjälp för mig. Och jag tror att du har märkt skillnad, Håkan.
Ja, jag märker stor skillnad.
Jag är inte alls, som jag var förut, kontrollerande och styrande. Det har blivit tvärtom nu. Håkan är den som är ordningsman.
Plötsligt händer det. Jo, men den här perioden i mitt liv, det känns som den bästa ever. Mm. Så som det är nu.
Och hur är du rädd för att falla tillbaka i gamla mönster?
Nej, jag vill inte lägga tid och fundera på sånt.
Nej.
Utan en dag i taget, som man säger.
Mm. Men dricker du alkohol?
Ja, jag kan dricka någon öl, men men inte så.
Nej.
Inte sprit, inte. Nej. Och inte allt för ofta.
Nej.
Och det bestämde jag också på när jag var på Gotland där på inspelningen.
Vi dricker aldrig på jobbet, om man säger.
Nej. Då drack vi ingenting den veckan. Nej. Nej. Inte till mat och inte till.
Och är det för det var intressant att du säger det, för det var, jag läste något på Twitter om att någon som skrev så här, är det inte väldigt märkligt att Håkan dricker så mycket bättre? Men då kanske jag läste och jag bara, det där kan väl inte stämma, men då är den människan fel ute alltså.
Ja, Coca-Cola drack jag.
Ja, men
det
då,
kanske såg ut som rödvin eller så,
ja, men jag såg det inte så jag vet inte.
Nej, det var nästan ingen som drack.
Nej. Nej, det var inget partajande. Nej, men vi drack ju inte en droppe alkohol den veckan.
Nej. Det var bra, för det var faktiskt en fråga jag hade, så här, hur kom det sig att du drack så mycket bättre? För jag tyckte det var lite märkligt, men då dementeras det och det. Då,
så. Och inte nu under Melloveckan här heller? Har du...
Nej, en öl till maten har vi tagit liksom. Mm.
Det är max. Mm.
Hur viktig har frugan varit i, den här, i det här landandet för dig?
Men otroligt viktig. Jag har liksom fått ett helt nytt liv. Jag har flyttat till Halmstad. Liksom hon är fantastiskt stöttande. Och vi lever ett bra liv. Åker omkring, jag träffar mina barn. Umgås mycket med henne. Jag har fått ett helt annat liv.
Hur gamla är kidsen?
Oj.
Nu är du satt på botten här om du inte vet det.
28 tror jag Samuel är. Och 21 är nog Elias och Ottilia fyller 18.
Hur agerar man som pappa för att försöka ta igen tid som man ändå känner har försummats lite?
Ja, det är ganska svårt, men jag har ganska stöttande barn, så att jag tror de är ganska nöjda över situationen idag. Mm. Och ganska förstående också.
Mm. Ja, fint. Mm. Har det stört dig genom åren, Mats, att folk tror, inte jag då, men att folk överlag, vissa tror att Nordman är Håkan?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Det är väl ett eget val egentligen?
Ja, det var Håkan på första skivomslaget, så är det ju bara Håkan på framsidan. Mm. Och det var ett val vi gjorde då. Jag är på baksidan, är vi två, tror jag. Men det har varit ganska skönt under hela tiden att inte vara igenkänd på samma sätt. För du har ju varit extremt exponerad och utsatt.
Ja.
Så att jag har kunnat vara som haft det ganska lugnt på det sättet.
Mm. Har det förändrats med åren, den känslan av att du också vill vara i strålkastarljuset?
Ja, faktiskt lite grann, för att då jag såg mig aldrig som en artist faktiskt. Jag var producent och låtskrivare lite grann. Men nu på senare tid så känns det kul att träda fram och kul att prata, kul att vara synlig.
Ja, du tar ju för dig mer nu. Nu är du ju mer synlig. Och...
Ja, jag är inte så rädd för att prata längre heller.
Nej. Your time to shine.
Ja, jag har kul. Och...
Det har nästan tagit 30 år att kunna sitta och prata så här mycket, annars svarar jag bara ja och nej på frågor.
Ja, du har ju verkligen börjat prata.
Var du ett mardrömsintervjuobjekt förut?
Absolut.
Jag kan tänka
det
mig
kan jag svära på att jag var.
Jag kom fan ihåg det, till och med bara för 5 år sedan när vi sågs där, så var det svårt alltså.
Jo.
Det var som en mussla, man fick ju veckla upp dig. Men idag har det varit lättare, får man säga. Men bidraget som ni var med i Mello i år, var den skriven för, jag såg en inlägg från Brinkenstjärna, vår gemensamma vän får man säga, om att låten var skriven till dig först själv. Stämmer det eller var det bara skitsnack?
Ja, det kanske det var. Jag vet inte, nej, jag har ingen aning egentligen.
Nej.
Utan det var Jimmy och Gerson. Mm. Som hade gjort en låt som tyckte att jag skulle göra, eller Nordman egentligen, för de hade lite Nordman vibes på det där.
Mm. Mm.
Och jag åkte och demade den helt enkelt.
Mm.
Utan att Mats visste om det.
Är det så?
Ja.
Vi hade diskuterat om vi aldrig mer skulle vara med i Mello.
Nej, men jag var inte alls, vi hade pratat om det innan, alltså långt innan den hade dök upp.
Mm.
Och jag hade sagt att nej, men Så mycket bättre, det räcker tror jag i tv-världen.
Mm.
Så att, nej, jag var inte alls nyfiken eller intresserad av Mello.
Varför det?
Nej, men alltså, med bakgrund av det jag berättade tidigare, att det kändes som att 6 dagar på Gotland, det var en bra, det räcker.
Ja, lagom för vår lilla återförening.
Ja, och sen
för
får man ta det därifrån.
Mm-hmm.
Men sen dök den här låten upp. Du och skivbolaget presenterade den för mig med hälsningar från Gesson och Jimmy att de ville att Nordman skulle göra den här och fråga om jag kunde tänka mig att ställa upp på det.
Mm.
Och när jag hörde låten...
Skivbolaget tyckte att vi skulle göra det.
Ja.
Det var så.
Så när jag hörde låten så kände jag direkt att det här är en jäkligt stark Nordman-låt. Och att skriva låtar som passar oss är inte det lättaste. Vi har fått många förslag på låtar som folk tycker är Nordman-låtar, men nej. Men det här var verkligen våra... Jag skulle säga att jag uppfattar Jimmy och Gesson som surrogatföräldrar till våra barn låtar.
Men vad är skillnaden där då, mellan att ställa upp med en låt eller framför en låt som du har faktiskt skrivit och producerat och en annan människas låt?
Ja, men när man jobbar med en låt ett tag, som den här till exempel, så blir den en egen på något sätt ändå.
Mm. Den känns som vår egen. Ja. Eller det har ju blivit det nu. Men...
Så att det finns liksom inte någon... Det känns inte konstigt. Tvärtom. Vad kul att de kan skriva också.
Mm.
Så här.
Men du, vi har ju doppat tårna nu i er historia här och relation. Men vi har faktiskt inte berört att du var väldigt sjuk här för 2 år sedan.
Ja.
Mm. Bidrog det också till att ni började höras igen?
Ja, du hörde ju av det, Håkan.
Jo, när jag fick höra det. Jag visste inte om det. Så jag fick ju en smärre chock där.
Hur illa var det?
Alltså jag var nog nära att inte klara det. Mm. Om jag hade kommit in precis när jag kom in till sjukhuset. Fick en hjärtinfarkt. Och det var ju en ganska dramatisk liksom, grej att vara med om.
För ja, hände vad ju... hände? Alltså, kan du beskriva själva när du kände kroppen? Vad hände med en då?
Ja, alltså, det började med att 8 dagar innan jag åkte in till sjukhuset var det första gången jag kände att det var jobbigt när vi cyklade, jag och Matilda in till stan, och det var liksom, jag hade som astmakänning, jag trodde jag hade någon sån här pollenastma, någon allergi av något slag för att det var tungt att andas, och sen när jag stannade upp så var det lättare igen, så att då kändes det okej, men så fort jag ansträngde mig så kändes det jobbigt, och det har varit liksom lite sämre och sämre, så efter 8 dagar så hade jag som kramp i ryggen nästan, så jag bad Matilda massera mig, men hon sa, nu måste du ringa till sjukhuset eller till sjukvårdsupplysningen. Hon tvingade mig mer eller mindre, för jag tyckte att fan det, jag ringer imorgon. Men då ringde jag och förklarade vad jag kände, och då sa de, har du någon som kan skjutsa in dig till sjukhuset? Och då sa jag, jag kan köra själv. Nej. Men då Matilda körde in mig då. Och från det att jag kom in där så tog det bara några minuter, så var jag i ett rum med fullt med läkare och personal som tog hand om mig. Och sprutade nitroglycerin under tungan, och sen svimmade jag och vaknade upp på ett operationsbord. Så det var väldigt snabba puckar när jag kom in där. Det här är ju någonting som såklart påverkar liksom hur man ser på livet.
Det kom som en chock för mig när jag fick veta det. Det var någon som skrev till mig att jag hade stått i tidningen, men då var det ju hemma redan. Så då ringde jag upp.
Och det var så fint det du sa.
Och tyckte att det var ju för jävligt. Alltså. Det borde ju vara jag, tänkte jag. Att det inte hände mig. Som har levt som jag har levt, tänkte jag. Liksom.
Ja, det var ju rörande att höra faktiskt. Men som sagt, det fick ju också gav mig ett nytt perspektiv, att jag menar, Håkan har levt sitt liv som han har gjort, men det här kan hända mig.
Mm.
Det är fan lika allvarligt fast på ett annat sätt.
Ja.
Så att det är klart att det fanns ju med i mitt när jag tänkte på min framtid, vad jag vill göra med mitt liv liksom. Så därför var jag inne på en ny bana även av den anledningen i huvudet.
Mm, jag fattar. Ja, vad fint det var att få snacka med er en timme.
Har det gått en timme redan?
Oj, vad fort tiden går.
Det har gått ganska så exakt en timme. Hur känns det så här efter en timme?
Det känns ju bra.
Ja, Det var en djupdykning i Minnenas allé.
Härligt. Jag ber mig ursäkt om jag var lite övertaggad i början där och lite sprallig och jag känner att jag var lite mycket. Jag kan bli lite intensiv när jag är exalterad, så jag hoppas jag var lugn i början där.
Det är långt jag märker.
Nej, inte jag heller.
Nej, bra. Det var i min skalle då. Jag känner att jag kan bli lite gränslös där. Men vad skönt att det bara var i min skalle. Jag är superglad över att ni kom hit och det är så fint och se med egna ögon hur ömt ni ser på varann och hur fin er relation verkar vara idag och att ni båda verkar må så bra. Det gör...
Och hur tjock jag blev.
Jag ville säga det, men jag vågar inte. Är det därför du flåsar så mycket? Eller?
Ja, precis. Och så astma på det.
Det var du som sa det, det var inte jag som sa det.
Okay. Nej. Jag lider inte av det.
Nej, bra. Du, vad fan, tjock och lycklig.
Ja.
Det är väl superhärligt. Hellre det är
rund och god. Ja,
hellre det än smal och nedknarkad.
Ja, verkligen.
Det håller jag verkligen med
om. Man måste välja liksom. Så är det. Tack för att ni kom förbi, grabbar.
Tack ska du ha.
Och tack alla ni som lyssnade. Vi hörs igen nästa måndag. Hej då!